Innan jag läser den här texten på svenska då, så ska jag berätta en liten sak. I början av min karriär, när jag precis hade kommit till Jönköping ifrån Kolansö, så hade jag en begravning där för en man. Änkan var ju naturligtvis närvarande, och i mitt tycke ovanligt förtvivlad för tillfället. Till saken hör att jag visste att förhållandet där hade varit minst sagt komplicerat. Hade de varit någon generation eller ett par generationer yngre, så tror jag inte de hade levt ihop tills slutet. Båda är nu döda, de hade inga barn, och det är väl okej, tycker jag, att berätta om detta då. Under sitt liv så hade mannen där agerat väldigt självsvåldigt. Han hade gjort saker, han hade köpt saker, han hade bestämt saker som fick långtgående konsekvenser för de båda, och dessutom utan att frun hade varit informerad i förväg. Och i fråga om både relationer och om pengar så blev hon bedragen. Och hon visste om att hon hade blivit bedragen. Och ändå var hon kvar. Det var alltså ingen lycklig kvinna där som den här dagen som begrät sin man. Och jag frågade en äldre kollega lite senare. Alltså, var kom denna förtvivlade gråt ifrån? Alltså, rimligtvis skulle hon ju knappast vara glad, va? Det förstår jag ju. Möjligen lättad. Ett vemod, en smärta, men gråten, den där hjärtskärande gråten. Vart hörde den hemma? Och det han svarade har jag burit med mig resten av livet som en stämpel i min tankevärld lite. Han sa så här: hon grät nog inte över sin man i första hand. Hon grät över livet. Och visst är det så. När vi gråter så är det inte alltid våra förluster här i livet som vi begråter. Utan ibland så gråter vi över livet självt. Och på vilket sätt kommer då dagens text in i detta? Jag ska läsa den då, den svenska versionen då, det som Henriette läste förut. Jesus sa det: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt, min börda är lätt. Matteus evangeliet 11, 28-30 var det. Alltså, Jesus förutsätter att människor är tyngda av bördor ibland. Inom lagreligionerna då, till exempel den mosaiska lagen, där i det som det här sammanhanget då är, där Jesus faktiskt och fysiskt befann sig, men även också så småningom inom muslimsk lag, och i vårt sammanhang så märker vi av detta, där lagen, alltså en lagreligion, lagen i en lagreligion tjänar ett syfte, va? Syftet är att ge människor tydliga regler i ett kaotiskt samhälle för att livet ska vara möjligt att leva, för att det ska vara lättare. Lagen skapar överenskommelser mellan människor och Gud om vad som är rimligt och möjligt, rätt och fel. Lagen har alltså kommit för att lätta människors bördor. Det är logiskt och det är också rätt tänkt. Problemet är bara att lagar och regler sällan gör om verkligheten. De förändrar inte. djupet någonting. Det här är någonting som Paulus då ägnar mycket tid åt i sina brev och förklara. Och för att då fritt citera honom eller parafrasera honom så säger han ungefär så här. Att det som händer när man stiftar många lagar är oftast att man får många brottslingar. Det är ju någonting som varenda fiskare och lantbrukare ibland bittert påstår, va? Eller hur? Så säger de EU till exempel. Sen de gör mig till brottsling, va? Varje dag när de hittar på en ny lag och en regel. Lagen, alltså det som skulle lätta våra bördor, blir i sig själv den tyngsta bördan. Och kvinnan här då, som jag berättade om, som levde olycklig med den här mannen ett helt liv, gjorde ju det för att hon ansåg att det var fel att skilja sig. Hon ansåg att det var synd att skilja sig. Det var hennes fullständiga övertygelse att Gud ville att hon skulle stanna. Hon hade ju inför Gud lovat honom trohet livet ut i lust och i nöd. Mannen var alltså bara kanske den ena bördan av det här. Trohet mot buden var den andra. Och jag tror faktiskt den tyngsta. Men lag förutan då, så finns det bördor ändå då som inga goda råd, inga kloka åsikter kan göra någonting åt. All den gråt som nu hörs över jorden och som kommer bland annat från de som flyr sina hem, sina länder, sina vänner, anhöriga. För att mäktiga galningar har bestämt sig för att förgöra världen. Som skäl för dessa ohyggliga handlingar anges djävulsk nog, va? Argument som att det sker i sanningens namn, eller i rättvisans namn, eller ännu värre i Guds namn. Gråten, om än i mindre omfattning, hörs också från en del av oss då, som just nu för tillfället inte är drabbade av det här. Och som vill hjälpa. En del av oss vill hjälpa alla. I några fall, i alla fall vill vi väl hjälpa några. Eller åtminstone många. Men så inser vi att vi kanske bara förmår hjälpa någon enda. Gråten, om än i än mindre omfattning, hörs från oss då som under årtionden odlat vackra värderingar om fred, rättvisa och jämlikhet. När vi inser att vi inte kan hjälpa någon överhuvudtaget med att enbart tycka saker. Gråten hörs också ibland från djupet av vår västerländska, demokratiska, marknadsekonomiska, sekulariserade kultursjäl. Vi som alltid vet bäst i världen, va? Vi som alltid gör rätt i världen. Vi som alltid har lösningar på allting. Vi då gråter inifrån ibland när vi upptäcker att det ändå dagligen och överallt blir fel. Varför gråter vi? Vi begråter livet. Det Jesus talar om då. Kom till mig alla ni som är tyngda bördor. Och det är onekligen trösterikt. Men Jesus, sa jag till honom. Jag sa när jag jobbade med den här texten i fredags. Men Jesus, tröst, vet du, är sällan eller aldrig en lösning på ett problem. Vet du, det har jag fått inpräntat i mig sedan jag fyllde 18 år och blev myndig. Tröst är för barn. Tröst är för barn som precis har börjat sin vandring. Tröst är också för gamla eller sjuka som närmar sig slutet på samma vandring. I de lägena är trösten accepterad. I alla andra fall misstror vi trösten. Vi kallar den ibland föraktfullt för en klapp på axeln. Eller snutt jättefiltar. Eller rent av korrupt beteende. När någon av ren medmänsklighet står upp och stöttar en medmänniska som har satt sig i klistret. Vi kallar det för verklighetsflykt och lögnaktighet. När vi istället för att säga sanningar rakt i ansiktet, när vi istället för att kräva egen ansvar, handling och nya tag, helt enkelt bara tröstar. Vet du vad vi säger då, Jesus? Har du hört? Då brukar vi kalla det för björntjänster. Tröst är för barn, jag inser det. Det var som barn min mamma och pappa satt, kom in och satt sig på min sängkant och klappade mig på, kanske på huvudet, strök mig över ryggen, såg att det var något, kanske kände på pannan, ni vet, det kanske bara var så att jag hade feber. Eller om jag var ledsen så sa de att du behöver inte vara ledsen. Vi har det ju bra här, det kommer att bli bra. Allt blir bra, sa de. Det var när man var barn som det verkligen fanns en gräns för vad man skulle behöva utstå i livet. När någon satte den gränsen åt mig. Det är inte alla barn förunnat. Det vet jag. Men det är ändå någonting som vi tycker borde finnas för alla barn. Tröst. Detta när någon kom in till mig, satte sig bredvid mig. En ruggig novembermorgon, ni vet, när det regnade från sidan och allt var eländigt, man mådde eländigt, och sa att Anders, idag kan du vara hemma från skolan. Det hände då, men aldrig nu, därför att jag är vuxen och jag är fullt ut ensam ansvarig för mitt liv med rätta. Och idag, vet ni, finns det ingen gräns för vad jag kan få tvingas utstå. Inte ens i Sverige. Jag kan ibland i mina absolut svartaste stunder längta till den nästa gång det här kan ske. Om jag nu förunnas det också, det vet man ju inte. Om jag har turen att under omsorg om någon få sluta mitt liv värdigt med någon vid min sängkant som ger mig tröst. Vi begråter livet, sa jag till Jesus. Vi begråter livet. Det finns tusen skäl att göra detta. Jag vet, men tröst är inte ett gångbart begrepp i vår värld. I varje fall inte när det gäller vuxna och aktiva människor. Nu ska jag inte påstå att Jesus svarade på detta. Vi brukar inte riktigt uttrycka oss så här i Stenhammarkyrkan. Vi sysslar lite med omskrivningar, så att jag säger det lite mer på vårt sätt. Fast egentligen svarar han. Jag fick en tanke till mig. Jag till och med funderade och fick en tanke till mig och sa sen till mig själv: jag menar nog att du har fel där, Anders. Att trösten faktiskt förringas och till och med ibland anses som skadlig, förrädisk och sentimental i västerlandets effektiva och hyperpragmatiska kultur beror på att vi kan lösa alla problem bara man anstränger sig. Vi har förlorat förmågan att förtrösta. Vad är det för ord, tänkte jag? Förtrösta. Trösta före. Tröst inför det som kan komma att ske. Tröst för det som jag inte vet någonting om. Men tröst, fortsatte jag att säga till mig själv. Efter att fler tankar kom till mig. Tröst befriar inte från bördor. Vem i hela världen har sagt det? Vem har påstått något sånt? Trösten är väl aldrig ett alternativ till verklig hjälp. Har någon sagt det så? Sa din mamma och pappa det när de satt vid din sängkant? Var tröst ett alternativ till skolgång? Så lärare hon var, din mor. Är den tröst du får när någon kanske sitter, den tröst man får när någon sitter på sängkant vid en dödsbädd, är den trösten, är det ett alternativ till döden? Trösten tar inte bort verkligheten. Trösten ersätter inte bördorna, men den gör bördorna lättare. Den skänker dig lite vila. Varför ska du missunna dig tröst? Bara för att du inte är ett barn. Bara för att du ännu, vad du vet, inte är döende. Vi begråter livet allt som ofta. Inte för att vi inte gör vårt bästa, för det gör vi hela tiden. Vi anstränger oss oerhört. Vi begråter det för att bördorna ibland blir för tunga. Kom till mig, säger Jesus. Inför stränga präster och skriftlärda som med lagen i hand kräver människorna på sina liv. Kom till mig, säger han. Och talar för Gud och talar om hur Gud verkligen är. Varför säger han så? Jo, för att vi behöver trösten. Vi behöver trösten för att kunna bära livet ett litet stycke till på vägen. Jesus skulle lika gärna kunna ha sagt, vilket han faktiskt också sa till mig och till er. Om det är så att du är tyngd av bördor, så kan jag komma och sitta i din sängkant en liten stund om du vill.